Så god morgon och välkomna till gudstjänsten tillsammans.
Good morning and welcome to the service.
Vi ska börja med ett ord i bön.
We'll begin by a word of prayer.
Herre, vi tackar dig denna söndag morgon.
Thank you this Sunday morning.
Vi ber att du välsignar de tankar som vi ska dela.
We pray that you will bless this thought that we will share.
Vi ber att du talar till våra hjärtan.
And we pray that you will speak to our hearts.
Vi ber dessa ting i ditt namn.
And we pray this in your name.
Amen.
Amen.
Jag inbjuder er att koncentrera och fokusera.
I invite you to concentrate and focus.
Därför att jag tror att det här budskapet har väldigt mycket att ge.
Because I believe that this message has so much to give.
Det skulle kunna bli ett budskap som bara går rakt över huvudet.
It could be a message that just goes over your head.
Det skulle också kunna bli ett budskap som är början på någonting väldigt, väldigt intressant.
And it could also be a message that is the beginning of something very new, something very interesting.
I andra Timoteus, andra kapitlet.
And in 2 Timothy chapter 2,
vers 15,
verse 15.
Så talas det om att vi ska studera Guds ord.
It says that we should study the word of God.
Vi ska göra det som tjänare som inte behöver skämmas.
And we should do it as servants who are not ashamed.
Och så står det att vi ska rätt dela Guds ord.
And it says that we should rightly divide the word of God.
En av de viktigaste bibelskoleämnena är hermeneutik.
One of the most important Bible school subjects are hermeneutics.
Alltså hur man tolkar Bibeln.
How to interpret the Bible.
Därför att om jag har en felaktig grund,
because if my basis is wrong,
då blir allting jag säger felaktigt.
Then everything that I say is wrong.
Det finns många människor som har valt att tolka Bibeln allegoriskt.
Many people have chosen to interpret the Bible in an allegorical way.
Att allegorisera någonting betyder att förandliga.
And to make something into an allegory means that you spiritualize it.
Det betyder att någonting egentligen inte betyder det betyder.
That things that don't really mean what they mean.
Utan det finns en dold mening bakom.
But there's a hidden meaning behind it.
Det är sant att Bibeln är full av symbolspråk.
And it's true that the Bible is full of symbolism.
Men det betyder inte att Bibeln ska tolkas allegoriskt.
But it doesn't mean that the Bible should be interpreted in an allegorical way.
Om inte Bibeln uppenbarligen säger någonting annat.
If it's not obvious in the Bible, if it says something else.
Då ska man tolka den bokstavligt.
Then you have to interpret the Bible in a literal sense.
Men ibland är det uppenbart att det är symbolik.
But sometimes it's obvious that it's a case of symbolism.
Och då vet vi det.
And then we know it.
Men om man tolkar Bibeln allegoriskt.
But if I use an allegorical way to interpret the Bible.
Då blir den föremål för min subjektivitet.
And then it's subject to, then it's the object of my subjectivity.
Och jag kan hamna var som helst.
And I could end up just anywhere.
Så 27-28% någonstans av Bibeln är profetisk.
So 27-28% of the Bible is prophetic.
Det finns profetior i Gamla testamentet som blev uppfyllda i Gamla testamentet.
There are prophecies in the Old Testament which were fulfilled in the Old Testament.
Det finns profetior i Gamla testamentet som blev uppfyllda i Nya testamentet.
And some of the prophecies in the Old Testament were fulfilled in the New Testament.
Det finns profetior i Nya testamentet som har uppfyllts i Nya testamentet.
And there are prophecies in the New Testament which were fulfilled in the New Testament.
Det här gör Bibeln mycket trovärdig.
And this makes the Bible very reliable.
Och det finns ingen annan religiös skrift som kan hävda detsamma.
And no other religious document could say the same.
Men det finns också en hel del profetier.
But there are many prophecies
som har sin uppfyllelse i framtiden.
Which will be fulfilled in the future.
Och eftersom de här andra profetierna har slagit in.
Since these other prophecies came true.
eftersom de också slog in bokstavligen.
Now, since they came true literally.
Finns det då någon anledning att vi skulle tänka annorlunda om profetiorna som har med framtiden att göra?
Is there any reason why we should think differently about the prophecies about the future?
Jag tror att en logisk hermeneutik är att vi inte ska göra det.
I think a logical hermeneutics is that we shouldn't do that.
Många människor har hamnat fel.
Many people have ended up in the wrong place.
När man inte har gjort en åtskillnad mellan Israel och församlingen.
Because they haven't made a difference between the church and Israel.
Nu är det i sig vårt ämne i denna morgon.
And that's not really our subject this morning.
Men jag nämner det därför att det blir så fel.
But I'll mention it because it becomes so wrong.
När löften till Israel så att säga påstås ha blivit uppfyllda av församlingen.
When the promises to Israel,
eller är uppfyllda.
When they claim that the promises to Israel have been fulfilled in the church.
Då kan det gå väldigt fel.
Then things can go very wrong.
Men i Gamla testamentet.
But in the Old Testament.
Vet vi att Gud reste upp nationen Israel.
We know that God raised up the nation of Israel.
Profeterna.
The prophets.
Offersystemet.
The sacrificial system.
Tabernaklet och templet.
The tabernacle and the temple.
Också skrifterna kom genom judarna.
And also the scriptures came through the Jews.
Gud använde nationen Israel på ett väldigt speciellt sätt.
God used the nation of Israel in a very special way.
Men allting som Gud gjorde genom Israel.
But everything God did through Israel.
Hade en slags undervisande mening.
Was meant to teach in a sense.
En undervisande om Jesus som skulle komma.
It was teaching about Jesus who was to come.
Men också att hedningarna, det vill säga vi, skulle vara inkluderade i frälsningsplanen.
But also that the heathen, that means us, that we were included in the salvation plan.
Allt detta ser vi i skriften.
And we see all this in the scripture.
Och vi kan ta vilken del av skriften som helst.
And we can take in a portion of the scripture.
Och vi kan fördjupa oss.
And we can look deep, dig deeper into it.
Och vi hittar en fantastisk, underbar värld där.
And we just find an amazing world in it.
Men det var söndag.
But this Sunday.
Så har jag tänkt att tala om.
I want to speak about.
Israels profetiska högtider.
About the prophetic festivals of Israel.
Israels profetiska högtider.
The prophetic festivals of Israel.
Det finns 7 stycken i skriften.
There are 7 of them in the scripture.
Vi hittar dem allihopa i tredje Mosebok.
And we find them all in Leviticus.
I kapitel 23.
Chapter 23.
Och vi skulle väldigt enkelt kunna spendera en predikan per högtid.
And we could easily spend one sermon per festival.
Men vi ska inte göra det.
But we won't.
Utan vi kommer att förmodligen dela upp det i 2 delar.
But we'll probably divide it into 2 parts.
Därför att de 4 första högtiderna.
Of course the first 4 first festivals.
De har redan haft sin uppfyllelse. Eller de har redan haft sin uppfyllelse.
Have already been fulfilled.
Medan de 3 sista kommer att uppfyllas.
But the last 3 will be fulfilled.
Vi har en ganska naturlig brytpunkt här.
So there's a natural way, dividing point here.
Så låt oss titta på de här 4 högtiderna.
So let's look at these 4 festivals.
Och om ni slår upp tredje Mosebok.
Look at Leviticus.
Vers, eller kapitel 23.
Chapter 23.
Och med början i vers 4.
And we begin in verse 4.
Vi kan läsa verserna 4 och 5.
Let's read verses 4 and 5.
Detta är Herrens högtider. De heliga sammankomster som ni ska utlysa på bestämda tider.
These are the feasts of the Lord. Holy convocations which you shall proclaim at the appointed times.
I första månaden vid aftontiden på 14:e dagen i månaden är Herrens påsk.
On the 14th day of the first month of twilight is the Lord's Passover.
Vi ska snart fira påsk.
We will soon have Easter.
Vi kanske kan säga att vad har den västerländska påsken med den bibliska påsken att göra?
No, we could say what has our Easter in the Western world has it got anything to do with it in Passover in the Bible?
Tyvärr kanske inte speciellt mycket.
Well, unfortunately, not much, I'm afraid.
Men det finns ändå ett ursprung där.
But there's the origin there.
Och det är väldigt intressant.
And it's interesting.
För att förstå de här högtiderna.
In order to understand these feasts.
Så är det ett annat skriftställe som vi behöver ägna lite tid åt.
So we'll look at another portion.
Och det är i Daniels bok.
That's in Daniel.
Och det är i kapitel 9.
And in chapter 9.
Daniel kapitel 9. Och med början i vers 24. Daniel 9 med början i vers 24. 70 veckor är bestämda över ditt folk och över din heliga stad för att göra slut på överträdelse, försegla synder, försona skuld, föra fram en evig rättfärdighet, fullborda syn och profetia, smörja den allra heliga.
70 weeks are determined for your people and for your holy city, to finish the transgression, to make an end of sins, to make reconciliation for iniquity, to bring in everlasting righteousness, to seal up vision and prophecy, and to anoint the most holy.
Daniel kapitel 9.
Daniel chapter 9.
Verserna 24 till 27.
Verses 24 to 27.
Är vad jag kallar för Bibelns profetiska ryggrad.
Is what I call the prophetic backbone of the Bible.
Om vi förstår Daniels 70 veckor.
If we understand the 70 weeks of Daniel.
Då kommer massa olika saker att falla på plats.
So many different things will find its place.
Om jag inte förstår det.
And if I don't understand it.
Då kan jag hamna var som helst.
Then I can end up anywhere.
Och jag måste tolka alla de här profetiorna allegoriskt.
And I must interpret all these prophecies in an allegorical way.
Därför att annars är de inte logiska överhuvudtaget.
Or else they are quite illogical.
70 veckor.
70 weeks.
Ordet för vecka här.
The word for week.
Är shibua i hebreiska.
Is shibua in Hebrew.
Och det betyder en sjua.
Which means seven.
Det är väl ett härligt ord.
It's a great word.
Michael Ewens, som var engelsman.
Michael Ewens, who was an Englishman.
Hade en kanadensisk fru.
She had a Canadian wife.
Och han tyckte det var roligt med att hon hade svårt att säga ordet sju.
He had thought it was funny that she couldn't say the words
så han såg till att de hade ett telefonnummer men nästan bara sjuåring.
So got the telephone number with almost only seven.
Så här har vi ordet sju.
So now we have the word seven.
Och jag vet att för de som inte kan svenska och lyssnar på det här så är det inte roligt.
And if you don't know Swedish and you're listening to this, then it's no fun at all.
Men det tycks vara så att ordet sju på svenska är svårt att uttala för många.
But for many people, the word seven in Swedish is very difficult.
Men shibua.
But shibua.
Betyder sju.
It means seven.
En sjua.
The number seven.
Och det är en profetisk vecka.
And it's a prophetic week.
Och en profetisk vecka är sju år.
And a prophetic week is seven years.
Och det betyder att 70 veckor,
which means that 70 weeks,
är 490 år.
Is 490 years.
Och han säger här att 70 veckor är bestämda över ditt folk.
And it says that 70 weeks are determined for your people.
Och vad är ditt folk? Vad är Daniels folk?
And what's the people of Daniel?
Det är judarna.
It's the Jews.
Talar om judarna.
He's speaking of the Jews.
Gud har mätt ut 490 år till dem.
God has given or measured out 490 years for them.
Och sedan står det i, då ska de utföra under de här, den här tiden så ska sex olika saker utföras.
And six different things will be done in these years.
Vi läste det precis.
We just read it.
Men sen i vers 25,
and in verse 25
så står det att ved därför att förstå från den tid då ordet gick ut att Jerusalem skulle återställas och byggas upp till dess dess moder fursten kommer, ska det gå 7 veckor och 62 veckor. Gator och vallgravar ska på nytt byggas upp trots tider av svårighet.
Know therefore and understand that from the going forth of the command to restore and build Jerusalem until Messiah the Prince, there shall be 7 weeks and 62 weeks. The streets shall be built again and the wall even in troublesome times.
Här talas om 7 veckor.
7 weeks are mentioned here.
Det är 49 år.
That's 49 years.
Och sen talas det om 69 veckor. Förlåt mig, 62 veckor.
And then it says 62 weeks.
Och det blir, för er som är bra på matte, 434 år.
And if you're good at maths, it's 434. 34 years.
Så 434.
So 434.
Plus 49.
And 49 to that.
Är 483.
That's 483.
Någon tänker, jag kom för att höra en predikan, inte en mattelektion.
No, you want to, maybe you think that you, I came to hear a sermon, not to be taught mathematics.
Och jag vill säga på en enda gång.
And I just want to say now.
Att det här är inte någon mysticism jag håller på med.
There's nothing mystical about what I'm talking about.
Utan det här är ren, bokstavlig, biblisk hermeneutik.
But this is pure biblical hermeneutics.
Förstår vi det här,
if we understand this,
då öppnar sig många olika dörrar.
Many doors are opened.
Okej. Okay. Så vad är det då som händer?
So what's happening?
Jo, han säger att folket ska återvända.
He says that the people will return.
Därför de gick in i fångenskap till Babylonien.
Because they were taken captives by the Babylonians.
Den fångenskapen skulle vara i 70 år.
And the captivity would last for 70 years.
Och det gjorde den också.
And it did.
Men bortförandet från Babylonien skedde i flera steg.
But they were taken from Babylonia in the different at different times.
Också återvändandet skedde i flera steg.
And also the return happened in several stages.
Men man talar här om att från en viss tidpunkt,
but it says here that from a certain point,
så börjar de här profetiska veckorna.
These prophetic weeks take their beginning.
Så vad är det då för startpunkt som vi letar efter?
So what's the beginning we're looking for?
Olika förslag har getts.
Different suggestions.
Zerubbabel återvände med en grupp.
Zerubbabel returned to Zerubbabel.
Zerubbabel, ja.
Returned with one group.
Ezra återvände med en grupp.
And Ezra returned with one group.
Men här handlar det om att bygga upp templet.
But it's mentioned here that it's rebuilding the temple.
Det var det som de gjorde. Här i skriften står det att det var Jerusalem som skulle byggas upp.
No, it says in scripture that it's Jerusalem that is to be built up.
Så om ni följer med mig till Nehemia.
So if you look at Nehemia.
Så kommer ni att se någonting intressant.
You will see something interesting.
Nehemia är strax före saltaren. Eller förlåt mig, Jobb. Så har vi Ester där. Sen är det Nehemia. Och om vi läser i kapitel 2.
Let's read in chapter 2.
Den början i vers 1.
Beginning of verse 1.
Det hände i månaden Nisan i Artaxerxes 20:e regeringsår, då vin stod framför kungen och jag tog vinet och gav det åt honom, och jag hade aldrig tidigare visat mig bedrövad inför honom.
And it came to pass in the month of Nisan, in the 20th year of King Artaxerxes, when the wine was before him, that I took the wine and gave it to the king. Now I had never been sad in his presence before.
Han frågade, varför är du så bedrövad? Eller ser du så bedrövad ut? Är du inte sjuk? Du måste ha någon hjärtesorg. Då blev jag mycket rädd.
Therefore the king said to me, why is your face sad, since you are not sick? This is nothing but sorrow of heart. So I became dreadfully afraid.
Och jag sa det till honom, om konungen leva för evigt, skulle jag inte se bedrövad ut när den stad där mina fäders gravar finns ligger öde och dess portar är nedbrända.
And said to the king, may the king live forever. Why should my face not be sad when the city, the place of my father's tombs, lies waste and its gates are burnt with fire?
Kungen sa det till mig, vad är det då du begär? Då bad jag till himmelens Gud.
Then the king said to me, what do you request? So I prayed to the God of heaven.
Och svarade sedan kungen, om det behagar konungen och om din tjänare funnit nåd inför dig, så sänd mig till Juda, till den stad där mina fäders gravar finns, så att jag kan bygga upp den igen.
And I said to the king, if it pleases the king and if your servant has found favor in your sight, I ask that you send me to Juda, to the city of my father's tombs, that I may rebuild it.
Så Nehemia var munskänk åt kungen.
So Nehemiah was the cupbearer of the king.
Han stod framför kungen dagligen.
He was before the king daily.
Och Gud verkade på denna perserkungs, i denna perserkungs hjärta.
And God was working in the heart of this Persian king.
Så folket skulle kunna komma tillbaka och bygga upp staden.
So that the people could return and rebuild the city.
Om vi börjar där
if this is our starting point,
och lägger på 483 år
and then we add 483 years,
då hamnar vi på vad vi kallar för palmsöndagen.
Then we end up on the
Palm Sunday. Dagen, alltså söndag innan Jesus korsfästes.
It was the Sunday before the crucifixion of Christ.
Och då kan säga, nej, det är inte.
And then someone will say, no, that's wrong.
Du hamnar mycket längre fram.
You will end up much further, much later.
Inte om vi använder den judiska kalendern.
But not if we use the Jewish calendar.
Det här är en judisk.
This is a Jewish scripture.
Det talar till judarna.
And it speaks to the Jews.
Ett judiskt år hade 360 dagar.
The Jewish year had 360 days.
Inte 365 dagars år.
Not 365.
Plus ett skottår var fjärde år.
And a leap year every 4 years.
Utan 360 dagar.
And 360 days.
Då säger man, men då hamnar ju allting upp och ner efter ett tag.
But then you might think that everything comes in the wrong place after a
while. Ett solår är ju 365,25 dagar.
Because the solar year is 365.25 days.
De hade en lösning på det.
And they had a solution for this.
De hade en liten extra månad.
They had an extra month.
Som de klämde in då och då.
And they used this now and then.
Precis som vi klämmer in ett skottår var fjärde år.
Just like we have a leap year every 4th year.
Så att det ska bli exakt.
To make things.
Det judiska året.
Exakt.
Var baserat på 12 månader.
The Jewish year was based on 12 months.
Varje månad var 30 dagar.
And every month was 30 days.
Och om vi tar sådana år.
And if we use these years.
Så vet vi exakt vilken dag som det här påbudet utgick.
We know exactly the day of this proclamation.
I månaden Nisan.
It was in the month of Nisan.
Och till den dagen då Messias, eller den smorde, kom.
And to the day that the anointed one came.
Så är det exakt 483 år.
It's exactly 483 years.
Men de här 49 åren delas upp i två delar.
And if you divide these 49 years into two parts.
Nu sa jag fel.
Uh-huh.
Och backar. De här.
This is wrong. I take it again.
De här 69 veckorna.
These 69 weeks.
Som är 483 år.
Which is 483 years.
De delas upp i två olika delar.
They are divided into two parts.
7 veckor.
7 weeks.
49 år.
And 49 years.
62 veckor.
62 weeks.
434 år.
And 434 years.
Vad var det som, varför delas den upp i två delar?
Why are divided into two parts?
Därför att den första delen.
Because the first part.
Från att påbudet utgick.
From the proclamation.
Så gick det 49 år.
There was 49 years.
Tills.
Until.
Dess att. Muren och staden stod klar.
The wall and the city was ready.
Och sen gick det 434 år.
And then there was 434 years.
Från att staden och muren stod klar.
From the time when the town and the wall was ready.
Tills dess att Jesus red in på sin fåren.
Jesus rode into the city on his donkey.
Ganska otroligt.
It's quite amazing.
Så använder vi det här 360 dagars år.
So if we use this year that has 360 days.
Då faller de här pusselbitarna exakt på plats.
Then all the pieces fall into the right places.
Vad spelar det här för roll?
What does it matter?
Jättestor roll.
It has a great importance.
Därför att hela Bibelns profetiska system bygger på de här sjuorna.
Because the prophetic system of the Bible is based on these sevens.
Det hebreiska ordet shibua.
The Hebrew word shibua.
Alltså med andra ord, 77 år har blivit. Jag är jätteglad att jag har svenska som modersmål den här morgonen. 77 år har blivit givna till ditt folk.
The number seven has been given 70 times to the people.
Och det här är vad vi har att göra med. Nu vill jag att vi slår upp andra Mosebok 12.
I want us to look at Exodus 12.
Andra Mosebok 12.
Exodus 12.
Och vers 3.
Vers 3.
Och ja, vi läser några verser till. Säg till hela Israels menighet, på tionde dagen i denna månad ska varje familjefar ta sig ett lamm, så att varje hushåll får ett lamm.
Speak to all the congregation of Israel, saying, on the tenth of this month, every man shall take for himself a lamb, according to the house of his father, a lamb for a household.
Ta ett lamm.
Take a lamb.
Tionde dagen i denna månad.
The tenth day of the month.
Vilken månad är det?
And which month was it?
Nisan. Och om vi nu läser vidare i vers 5 och 6.
And let's continue verse 5 and 6.
Ett felfritt årsgammalt lamm av hankön ska ni välja ut och ta det antingen från fåren eller getterna.
Your lamb shall be without blemish, a male of the first year. You may take it from the sheep or from the goats.
Ni ska förvara det till den 14:e dagen i denna månad. Då ska hela Israels församlade menighet slakta det i skymning.
Now you shall keep it until the 14th day of the same month. Then the whole assembly of the congregation of Israel shall kill it at twilight.
Kommer ni ihåg när vi började att läsa?
Do you remember when we started reading?
I tredje Mosebok.
It was in Leviticus.
När vi talade om påsken.
When we spoke about Passover, Easter.
I kapitel 23.
And in chapter 23.
Verserna 4 och 5.
Verses 4 and 5.
Att det stod att påsken var på den 14:e i månaden.
It says that Passover took place on the 14th day of the month.
14:e i Nisan.
The 14th day of Nisan.
Så med andra ord.
So in other words,
valdes lammet ut den 10:e.
The lamb was chosen on the 10th.
Men det slaktades inte förrän den 14:e.
And was slaughtered on the 14th.
Det var alltså 4 dagar.
There was 4 days.
Som det här lammet skulle observeras.
And they were observing this lamb.
Man skulle titta på lammet att det var felfritt.
They checked the lamb that it was blemish, without blemish.
Man skulle undersöka.
And they wanted to check it.
Det var exakt det som man gjorde med Jesus.
And that's what they did with Jesus.
Under den här veckan innan korsfästningen.
This week before he was crucified.
Till och med Pilatus.
Even Pilate.
Sa att jag finner inget ont i denna man.
Said he, I find nothing evil in this
jag
man.
Jag finner ingenting i honom som förtjänar död.
I find nothing in him that deserves death.
De hade 4 dagar på sig att se att det här landet var fel.
They had 4 days to see that this land was without blemish.
Innan det slaktades.
Before it was slaughtered.
Och nu. Och nu.
And now.
Så vet vi också att Jesus korsfästes.
We know that Jesus was crucified.
Jag vill inte gå allt för djupt i detta.
I don't want to go too deeply into this.
Men den 10:e var palmsöndag.
But the 10th was the Palm Sunday.
Då blir den 14:e torsdag.
Then the 14th is the Thursday.
Och nu har jag sagt A, då måste jag säga B.
If I said A, I must say B.
Men det finns en stor debatt.
Because there's a debate going on.
Huruvida Jesus verkligen dog på fredag.
And whether Jesus died on a Friday.
Och det är inte någon vill och lära som jag för fram.
I'm not proclaiming a heresy.
Utan en seriös teologisk debatt.
But a serious theological debate.
Därför att förutom sabbaten som inföll på lördag. Förutom
besides the Sabbath, which took place on the Saturday.
Så fanns det vad man kallar för en hög helig sabbat, high sabbath.
There was a high Sabbath.
Som inträffade vid olika tidpunkter.
Which took place at different times.
Och om det var så, så skulle det kunna varit så att sabbaten inträffade i det här fallet på fredag.
And in that case, the Sabbath could have taken place on a Friday.
Inte den vanliga sabbaten.
Not the regular Sabbath.
Men en högheliga.
But the high Sabbath.
Då skulle Jesus kunna ha dött på torsdag.
And then Jesus could have died on a Thursday.
Den 14:e månaden, 14:e i månaden Nissan.
On the 14th day in the month of Nissan.
Så lammet valdes ut.
So the lamb was chosen.
Han red in
he
i staden.
Rode into the city.
Man kastade de här palmbladen och sina mantlar framför honom.
And they put the palm leaves and the mantles on the robes on the ground.
De ville ta emot honom som kung.
And they wanted to receive him as a king.
Men det gjorde man inte.
But they didn't.
Ett antal dagar senare korsfäst.
Some days later he was crucified.
Men under den här perioden.
But during this time.
Undersöktes han.
He was checked.
Av människor.
By people.
Man förkastade honom.
They rejected him.
Men han dog inte för sina överträdelser.
But he didn't die for his transgressions.
Han dog för våra överträdelser.
He died for our transgressions.
Han var påskalamm.
He was the Passover lamb.
Han är uppfyllelsen av den första profetiska högtiden i Israel.
He is the fulfillment of the first prophetic feast of Israel.
Det vill säga påsk.
That is Passover.
Och i vers 26, om vi går tillbaks, jag vet att vi hoppar lite, men i Daniel 9.
Daniel 9, vers 26.
Kapitel 9. Daniel 9.
Daniel 9.
Och vers 26.
Vers 26.
Men efter de 62 veckorna ska den smorde förgöras, helt utblottad. Och staden och helgedomen ska förstöras av folket. Till en furste som kommer. Men slutet kommer som en stört flod. Intill änden ska det råda krig, förödelse eller fast beslut.
And after the 62 weeks Messiah shall be cut off, but not for himself. And the people of the prince who is to come shall destroy the city and the sanctuary.
Nu talas det.
The end of it shall be with a flood, and until the end of the war desolations are determined.
Det talas om en annan furste.
There's another prince here.
I vers 27 så ser vi att det är antikrist.
And we see in verse 27 that it's the antichrist.
Men det ligger utanför dagens predikan.
But that's not our subject today.
Men det här är fantastiskt.
But this is amazing.
Jesus uppfyllde påskens, eller gammal testamentliga påskens budskap.
Jesus fulfilled the message of the Passover from the Old Testament.
Judarna firade påsken.
And the Jews celebrated Passover.
I åminnelse av vad som hade hänt i Egypten.
In remembrance of what took place in Egypt.
Ett lamm slaktades.
A lamb was slaughtered.
Det valdes ut den tionde.
It was chosen on the 10th.
Men det slaktades den 14.
And it was slaughtered on the 14th.
Enligt den här högtiden.
According to this feast.
Men när det skedde för första gången i Egypten.
But when it happened for the first time in Egypt.
Så vet vi varför.
We know why.
Det var den sista av de 10 plågorna som gick över Egypten.
It was the last of the 10 plagues that Egypt had to face.
När Gud skulle tvinga farao att släppa folk.
When God forced Pharaoh to let the people go.
Och han sa att alla de som slaktar ett lamm.
And he said that all those who slaughter a lamb.
Kommer och stryker blodet på dörrposten.
And put the blood of it on the doorpost.
I det hemmet kommer inte den förstfödda att dödas.
In that home, the firstborn born won't be killed.
Och det är samma sak för oss.
And it's the same for us.
Det är bara blodet som fälls.
Only the blood can save us.
Och vi har blodet på i våra liv.
If we have the blood in our lives.
Om vi har trott på Jesus Kristus en gång för alla.
And if we believed on Jesus Christ once and for all.
Då är vi hans barn.
We are his children.
Vi är säkra inne i vårt hus.
We are safe in our house.
Dödsängeln kunde inte komma in.
The angel of death couldn't enter.
De var skyddade.
They were protected.
Blodet frälser.
And the blood will save.
Och blodet är viktigt.
And the blood is important.
Därför att man tar bort vissa psalmböcker.
Because it's removed from the some hymn books.
Man allegoriserade.
And you make it into an allegory.
Men det var Jesu bokstavliga blod som rann på Golgata.
It was the literal blood of Jesus that was shed on
Golgata. Låt oss hålla fast vid detta.
So let's stick to this.
Det finns en brittisk-amerikansk journalist.
There's a British American journalist and author.
Som hette Christopher Hitchin.
His name was Christopher Hitchin.
Hitchens.
Christopher Hitchin.
Han dog för drygt år sedan.
He died about a year ago.
Han gjorde sig känd för att vara inte bara en ateist.
And he was well known for being not just an atheist.
Han hade ett annat namn.
He had another name for himself.
Därför han menade att en ateist är en person som inte tror på Gud.
He said that an atheist, a person who doesn't believe in God.
Men skulle han bli övertygad om Guds existens så får han ju då börja tro.
But if he is convicted of the existence of God, then he will begin to believe.
Men Hitchens gick ett steg längre.
But Hitchens went another step.
Så det spelar ingen roll om jag blir överbevisad om Guds existens.
It doesn't matter if I'm convinced of the existence of God.
Vi borde inte ha någonting med Bibelns Gud att göra.
We should have nothing to do with God and the Bible.
Han gjorde en hel lista på varför vi inte skulle göra.
And he made a long list of what we shouldn't.
Han var en av vår tids största gudskritiker.
He was one of the main critics of God in our age.
Jag läste på en kristen webbsida.
And I was reading on a Christian website.
Jag vet inte hur jag hamnade där.
I don't know how I ended up there.
Men ni vet, ibland hamnar man och surfar man hamnar på någonting liksom.
You know that sometimes you just end up somewhere.
Och sökte efter någonting.
I was looking for something.
Och kom in på någon slags debatt.
And then I found this debate.
Och personen som uppenbarligen var ansvarig för hemsidan.
And the person who was responsible for this homepage.
Kallade sig kristen.
He called himself Christian.
Och argumenterade för kristen tro.
And was arguing for Christian faith.
Det här är några år sedan han skrev det här.
This is a few years ago.
Så han skrev ett öppet brev till Hitchens.
So he wrote an open letter to Hitchens.
Där han förklarade för honom att den Gud som du har lärt känna genom kristendomen.
The God that you have learned to got to know through Christianity.
Han är helt fel.
He is totally wrong.
Det är inte den Gud som finns.
That's not the God that exists.
Som andra ord så sa han, jag förstår att du är besviken på Kristus.
So in other words, he said that I understand that you are disappointed.
Och så började han att göra upp på punkt efter punkt med den kristna tron.
And then he started to deal with the Christian faith point by point.
Och så sa han till slut.
And in the end he said.
Att det allra värsta.
The worst thing of all.
Som vi har blivit påtvingade att tro på för att kalla oss kristna.
That people have forced us to believe in order to be Christians.
Det är det mänskliga blodoffret.
It's the human sacrifice.
Så jag förstår herr Hitchens.
So I understand, Mr. Hitchens,
att du inte vill tro på den kristna tron.
That you don't want to believe in the Christian.
Och jag vet inte säga om mina argument förändrar någonting.
And I don't know if my arguments will change.
Men jag hoppas i alla fall att du förstår att den kristna Gud som du har blivit presenterad, det är inte den sanna Gud.
But I hope that you understand that the Christian God that have been presented to you is not the true God.
Wow. Det var inte illa.
That's not bad.
Blodets betydelse.
The importance of the blood.
Första Petrus 1, 18-20.
First Peter 1, 18-20.
Där står det att det var inte genom guld eller silver eller ädla stenar som vi blev friköpta.
It says that we haven't been bought by gold or silver or precious stone.
Utan genom hans dyrbara blod.
Or by his precious blood.
Och i Apostlagärningarna 20.
And in Acts 20.
Och vers 28 står det att det var Guds eget blod.
And 28, it says that it was the blood of God himself.
Det här är otroligt.
This is amazing.
Hur viktigt det här är.
This is so important.
Israels profetiska högtid.
The prophetic feasts of Israel.
7 stycken.
7 of them.
4 av dem.
And 4 of them.
Har ännu inte uppfyllt. Har uppfyllt redan.
Have been fulfilled.
Vi har talat om påsken idag.
We've spoken about Passover today.
Vi ska fortsätta att tala om det osyrade brödets högtid.
And then we'll continue speaking about the feast of the unleavened bread.
Vi ska också tala om förstlingsfrukten.
And then we'll speak about the first fruits.
Och vi ska också tala om pingsten.
And Pentecost.
With 4 högtider.
This is 4 feasts.
Som har haft sin uppfyllelse.
But have been fulfilled.
I Jesus Kristus.
In Jesus Christ.
I hans offergåva.
In a sacrificial death.
I hans liv.
In his life.
I hans uppståndelse.
In his resurrection.
Och också i församlingens födelse.
In the birth of the church.
Som innebär att vi så småningom också kommer att få uppståndelsekroppar så som han.
Which means that we also will have resurrection bodies just like he did.
Men det finns också 3 högtider som ligger i framtiden.
But there are also 3 feasts in the future.
Och de talar om framtida händelser.
And they speak about things that will happen in the future.
Men idag har vi avverkat påsk.
But today we've spoken about Passover.
Att Jesus var detta lamm.
That Jesus was the lamb.
När Johannes döparen såg Jesus Kristus komma gående.
When John the Baptist saw Jesus coming.
Folket var samlat.
And people was there.
Ropade han, se Guds lamm som borttager världens synd.
He shouted, behold the lamb of God who takes away the sin of the world.
Det var den profetiska uppfyllelsen.
That was the prophetic fulfillment.
Inga mera djuroffer.
No more animal sacrifice.
Nu kom det fullkomliga, perfekta offret.
This was the perfect sacrifice.
Gud själv blev en människa i Jesus Kristus.
God himself became a man in Jesus Christ.
Tog vår synd på sig.
And he took our sin upon himself.
Dog för våra synder.
And he died for our sins.
Uppstod från de döda.
And he was raised from the dead.
Stigit upp till himlen.
And he ascended to heaven.
Sitter på Faderns högra sida.
And is sitting on the right hand side of the Father.
Och vi är frälsta genom tro på honom.
And we are saved through believing in him.
Genom hans blod.
Through his blood.
Det här är fantastiskt.
And this is amazing.
Allt det här hittar vi.
We find all this.
När vi noggrant jämför skriftställe med skriftställe.
As we compare scripture with scripture.
Och ser att allt det som skrevs hade en djupare betydelse.
And we see that everything that was written had a deeper meaning.
Men inte i bemärkelsen att vi bara liksom börjar att spekulera om vilken symbolisk mening det har.
Not that we start speculating about the symbolical meaning of it.
Men att vi verkligen noggrant undersöker de här sakerna.
That we look carefully into this thing.
Se hur Daniels 70:e vecka Daniels 70 veckor är de här profetiska veckorna.
We see that the 70 weeks of Daniel are these prophetic weeks.
Och det stämmer exakt.
And that it just it's an exact.
Om vi använder den judiska kalendern.
If we use the Jewish calendar.
Så det här är fantastiskt.
And this is just amazing.
Vi måste bryta här för idag.
We must end here for today.
Vi fortsätter den här serien nästa gång här vid.
We'll continue next time.
Och vi tackar dig just nu.
And Lord, we thank you now.
För blodet.
For the blood.
Tack att du var det här lammet.
Thank you that you were the lamb.
Som utvaldes den tionde.
You were chosen on the 10th.
Den tionde månaden Nisan.
The 10th of the month of Nisan.
Och slaktades den 14.
And you were slaughtered on the 14th.
Under de här dagarna så undersöktes du.
And during these days you were examined.
Av den här världen.
By this world.
Av det religiösa ledarskapet i Israel.
And the religious leaders of Israel.
Alla såg på dig.
And all looked at you.
Visste att du var fredfull.
And knew that you were without blemish.
Du dog inte för dina egna synder.
So you didn't die for your own sins.
Du dog för andra synder.
You died for other people's sins.
Våra synder.
Our sins.
Det är där vi befinner oss idag.
And that's where we are today.
Kanske du lyssnar på internet.
Maybe you're listening on the internet.
Aldrig trott på detta i ditt liv, i ditt hjärta.
And you never believed in this in your life
or
in
your
heart. This is your opportunity.
Tro på påskalammet.
Believe in the Easter Lamb.
Jesus Kristus.
Jesus Christ.
Han som blev till synd för oss.
And he became sin for our sake.
Så att vi kan få hans eller din hans rättfärdighet.
So that we can receive his righteousness.
Tro på det i ditt hjärta.
Believe it in your heart.
Bibeln ger evigt eller Gud ger evigt liv till dig som en gåva.
And God will give eternal life to you as a gift.
Säg i ditt hjärta.
And just say in your heart.
Jesus, jag förstår att jag är syndare.
Jesus, I understand that I'm a sinner.
Precis som alla andra människor.
Just like everybody else.
Jag behöver en frälsare.
I need a savior.
Jag förstår att du är den frälsaren.
I understand that you are the savior.
Jag förstår också att det var genom ditt blod som frälsningen åstadkoms.
I understand that it was through your blood that salvation took place.
Herre, nu ber jag.
And I pray, Lord,
att du kommer in i mitt liv.
That you will come into my life.
I mitt hjärta.
In my heart.
Bli min frälsare.
And become my savior.
Jag tackar dig Jesus.
I thank you Jesus.
Gåvan av evigt liv.
For this gift of eternal life.
Vi ber i ditt namn.
We pray in your name.
Amen. Amen. Ja, vi kan stå upp och sjunga en avslutande sång.